Du är nu välkommen att lyssna till en andakt som sänds från Malmbergs missionsförsamling. För musiken svarar Rikard Appelqvist och Kristina Ståhl. Och det är jag, Börje Gustafsson, som läser bibelordet och delar några tankar kring ordet. Söndagen som nu har varit var den helige Johannes döparens dag med temat den högstes profet. Och texten för denna söndag är från Lukas evangeliets första kapitel, verserna 67 till och med 80. Jag ska nu läsa dem, verserna. Johannes far, Zacharias, fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här, med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden, och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Du som nu vill läsa lite mer om Johannes döparens gärningar, så vill jag nämna ytterligare tre bibelställen som är aktuella i detta sammanhang. Ifrån Matteus evangeliets tredje kapitel, verserna 11-12. Och ifrån Johannes evangeliets första kapitel, verserna 29-34. Och ifrån Johannes evangeliets första tredje kapitel, verserna 1-8. Det är dessa sammanhang bibelverser är aktuella även idag. Och i dessa bibelställen läser vi bland annat om att Johannes döparen döper med vatten. Men efter honom kommer den, Jesus Kristus, som döper med helig ande och eld. Samtliga fyra evangelier berättar om att Jesus blev döpt av Johannes döparen innan hans verksamhetsperiod på jorden började. Kanske kan dessa berättelser vara till hjälp för dig som funderar om vad dopet innebär. Dopet visar verkligen att det är ett viktigt beslut och handling. Dopet är en handling eller akt som det har och även nu råder delade meningar om. Hur ska Bibelns ord tolkas? Dophandlingen gäller den för barn eller vuxna eller för båda grupperna. Här ger Bibeln inte något klart besked. Jag tror att vi kan tolka detta som att dopet gäller för alla, oavsett ålder. Dopet är en överlåtelsehandling, en bekännelse, en bön om förlåtelse, en välsignelseakt där man bekräftar sin tro på Jesus och kallelsen att leva i Jesu efterföljd och förmedla Guds kärleksbudskap om förlåtelse och ett evigt liv till medmänniskorna. Det leder oss till en närmare och djupare gemenskap med Jesus Kristus själv. Paulus skriver i Romarbrevet 6: Vet ni inte att alla vi som döps in i Kristus, Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Och det står ju också: se, jag gör allting nytt. I Apostlagärningarnas 8 kapitel kan vi läsa om mötet mellan Jesu lärjunge Filippos och den etiopiske hovmannen och hur samtal och undervisning slutade med en dopförrättning. Dopet blir en förvandling i en människas inre som även får uttryck i det yttre, i våra tankar och i våra handlingar. Dopet är en pånyttfödelse, ett uttag ur Guds välsignelsebank. Det markerar ett ställningstagande. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. I den text som jag nämnde från Matteus evangeliets tredje kapitel så står det där att Johannes avslutar den här texten med att Jesus kommer att samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar. Och dessa rader kan vi jämföra med vad Jesus själv säger i Matteus 13:30. Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla in i min lada. Det är vetekornet som för livet vidare. Och en av de här tre texterna som jag föreslog så handlar det om Nikodemus som kom till Jesus på natten. Och det är spännande att läsa detta, att han just kom på natten. Men det är ju och har sannolikt varit så att mycket händer just på natten. Det finns säkert många som kan vittna om att de gjort sina första andliga erfarenheter och upplevelser i mörkret kring en lägereld. Profeten Jesaja skriver i det 26 kapitlet och 9 versen: min själ trängtar efter dig om natten. Min ande söker dig. Och i Matteus 2:14 står det: Josef tog barnet och dess moder med sig om natten. Och i Lukas 2 kapitel läser vi om att Hanna vek inte från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Och i Lukas 18 skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? I Matteus 26: i natt ska ni alla komma på fall för min skull. Och i första Korinthierbrevet 11 kapitel skriver Paulus: den natten då Herren Jesus blev förrådd. Och det är väl ganska uppenbart att rådsherren Nikodemus sökte efter något. Och det tror jag vi människor gör också. Om vi nu flyttar oss in i vår egen tid så får vi nog konstatera att även idag är många människor inte nöjda med sin livssituation. De söker något. De vill och behöver ha en förändring. Kanske att nattens timmar är plågsamma då smärta och ovisshet råder i våra sinnen. Och tankar som fladdrar och oro och ängslan fyller oss. Men även under nattens vakna tid kan vi påtagligt få uppleva Guds närheten. Det är då också en speciell stillhet utan tv och mobil. Vi får ställa våra frågor till honom, våra varför-frågor, och vi får lyssna. Det är en verklig möjlighet att uppleva Guds närhet även under natten. Även om situationen verkar nattsvart hopplös, om vi vågar vara ärliga och öppna våra hjärtan och kanske både be om förlåtelse och överlåtelse, så tror jag att Gud berör oss och fyller oss med sin frid. Vi har ju löftet att för Gud är ingenting omöjligt. Men här finns ingen mall att pricka av hur vi ska handla med det som oroar och stör oss. Då vi alla är olika. Var och en är ju ett original. Men ett Jesusmöte är alltid förvandlande. Även om det inte är så dramatiskt omskakande som det Paulus fick uppleva på Damaskusvägen. I vilken situation vi än är så vill församlingen också vara en hjälpstation och växtplats där vi tillsammans kan samtala, fundera, se vad Bibeln säger och vi får be tillsammans. Ingenting är varken för stort eller för smått. För att inte Gud vill hjälpa. Församling vill också vara en hjälp till att få sitta vid Jesu fötter för att lyssna och ta emot. Och vi får dela med oss av våra tankar och det som rör sig inom oss. Vi är och får vara väldigt tacksamma att vi har denna rika möjlighet.
Är han prisad, ingen kan fatta hans storhet. Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte skall hylla dina värld väldiga gärningar. Släkte efter släkte skall hylla
ska vi också be tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du möter var och en som bär på en längtan till dig när vi söker dig, Herre. Tack Herre för att du alltid vill vara oss nära. Du håller oss billigt talat i handen och vill leda oss rätt. Du vill befria oss från det onda som vill tränga på, förstöra, fördärva. Tack Jesus för att vi också får be för den situation som är i Sverige med dessa kriminella gäng som skjuter och spränger och knivskär. Vi ber Herre Jesus Kristus att någon ska komma i deras väg som kan berätta om dig. Tala om vad du gör, att du vill förvandla människor till ande, själ och kropp. Tackar för att vi också får be för situationen i Ryssland och Ukraina. Vi får be här att det ska bli fred, att människor ska slippa att lida. Herre Jesus, vi ber för ledarna att de ska upptäcka att de måste upphöra med kriget. Så ska vi också tillsammans be den bön som Jesus själv lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Det finns också en sång i vår sångbok som jag känner väldigt mycket för själv, som också är en bön. Det står så här: möt mig nu som den jag är. Håll mitt hjärta nära dig. Gör mig till den jag ska bli. Och lev i mig. Då vill jag också över dig som lyssnar på denna andakt be Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa i dig och över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack också för sång och musik i andakten, så försöker vi återkomma under nästa vecka. Gud välsigne dig. Amen.